Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja, han är sannerligen uppstånden.
Kristus är uppstånden.
Ja,
han är sannerligen uppstånden. Välkomna hit till påskdagen. Glad påsk på er. Om ni inte känner mig så heter jag Martin Henriksson, arbetar som predikant här i kyrkan och ska predika i dagens gudstjänst. Det är påskdagen, årets största dag i kyrkan. Och temat för gudstjänsten är Kristus är uppstånden. Ja. Ni kommer att ta upp en kollekt senare i gudstjänsten som går till Rosenius förening idag. Ni som är våra gäster och som idag ska känna till att man köper det helt frivilligt. Vid sidan av den vanliga agendan som är bra att ha till hands om man inte vanligtvis ska gudstjänst här, så har ni förhoppningsvis också fått det här lilla bladet. Förutom det som står här överst som redan avklarat, så är det bara en annorlunda syndabekännelse och ord om förlåtelsen. För av den här handelsfärgade tjänsten så kommer det gå alldeles utmärkt. Vi ber för vår gudstjänst. Ja, Jesus, tack för att du har uppstått. Tack för att det verkligen är sant. Tack för den här glädjens dag. Tack för den här dagen som överträffar alla våra förväntningar, våra förhoppningar, våra bildas och drömmar. Att döden själv är det segrat av dig. Herre, hjälp oss att förstå vad det betyder. Hjälp oss att tro att det är sant. Hjälp oss att leva våra liv i ljuset av detta som verkligen har hänt. Kom och med oss här i vår gudstjänst. Svara på våra frågor, red ut våra tvivel, fyll våra hjärtan med din glädje. Herre, tack för att du är här och väntar oss. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger den första psalmen som är vad Gud ska begripa. Vi står för det. Också på påskdagen så får vi som alla andra söndagar börja vår gudstjänst med att komma inför Gud med vår bekännelse. Då vi möter Gud utan förställelse, utan maskerna som vi ofta bär inför varandra. Där vi säger inför Gud hur det verkligen är i våra liv, i våra hjärtan, i våra ord vi säger, i vad vi gör och vad vi låter vara ord. Men vi gör det på ett särskilt sätt, vi gör det med glädje, vi gör det i vetskap om att Jesus inte bara förlåter allt, utan han är Herre, han är mäktigare, han är segrare över allt det som håller oss fångna, det som leder oss vilse. Ha den här appen redo. Låt oss bekänna. Allsmäktige Gud, när du väckte upp Jesus från graven, krossade du syndens och dödens makt. Vi bekänner att vi alltjämt är fångna i tvivel och rädsla, fast på vägar som leder mot döden. Herre, ge nytt liv där vi är nedbrutna och utmattade. Ny kärlek där vi har blivit hårdhjärtade. Förlåtelse där vi känner oss sårade eller har sårat andra. Glädje och frihet i dig där vi är fångade i oss själva. Herre, hör du varje hjärtas tysta bekännelse. Men Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Vi ber också den vanliga tackbönen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss.
Thank you. kyrkan idag?
Hallå!
Hallå! Jag är ju inte en av söndagsskolledarna. Jag förstår att ni är bestörta. Söndagsskolan har påsklov. Men det var inte barnens sång. Den ska vi sjunga. Vi ska sjunga sången Stenen är borta. Ni barn tror jag kan den kanske snäppet bättre än de vuxna. Så kläm i extra. Och hur gör vi med den här ekoeffekten i sången? Ni sjunger först och sen sjunger vi efter. Är det så vi gör? Ida sjunger först och vi andra klämmer in när Ulrika sjunger. Vi sjunger Stenen är borta. Kom igen alla barn, vi vill ha dig. Vi ber inför läsningarna av dagens texter. Helige starke Gud, vi gläds och jublar inför dig som har uppväckt Kristus från de döda. Tack för att du förnyar världen och ger oss del av det liv som aldrig dör. Fyll oss med uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus som lever och verkar med dig och den heliga ande i en gudom från evighet till evighet. Amen. Nu får vi höra de två första av dagens textläsningar.
Den gammaltestamentliga texten är hämtad från Jona kapitel 2, vers 1-11. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona, och han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, och Jona var till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa det, jag ropade till Herren i min nöd, och han svarade mig. Från dödsrikets bud ropade jag på hjälp, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon, men jag ska det heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs närde sig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven. Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren, och min bön nådde det som håller fast vid tomma avgudar, överger den nådet folk. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken, och den kastade upp Jona på torra land. Så lyder Herrens
ord.
Och i pisteltexten är hämtat från
Apostlagärningarna, eller ja, brevet Apostlagärningarna. Kapitel 13, vers 32-37. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står skrivet i andra salmen: du är min son, jag har fött dig idag. Och att han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord: jag ska ge er det heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe: du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagt till vila av sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Så lyder det hela evangeliet.
Thank you. Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom." Då rusade Petrus och den andra lärjungen ut mot graven. Båda sprang på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindarna ligga där, men han gick inte in. Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindarna ligga där, och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindarna, utan hopvikt på ett ställe för sig. Då gick även den andra lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. Tidigare hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Därefter gick lärjungarna hem igen. Men Maria stod utanför graven och grät. När hon gråtande lutade sig in i graven fick hon se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudändan och den andra vid fotändan. De frågade henne: "Kvinna, varför gråter du?" Hon svarade: "De har tagit min herre, och jag vet inte var de har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus frågade henne: "Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?" Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: "Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska: "Rabuni." Det betyder lärare. Jesus sa till henne: "Rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud." Maria Magdalena gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag har en gåta till er. 30-talet i den romerska provinsen Judén. Jesus från Nazaret torteras, förnedras, avrättas på ett kors av den romerska militären i samarbete med det judiska prästerskapet. 30-talet. 300-talet i hela det romerska imperiet. Samma Jesus från Nazaret, numera mer känd som Jesus Kristus, kungörs som officiellt den sanne guden som hela romarriket ska tillbe. Hur kommer vi härifrån till hit? Hur kunde en rörelse vars centralfigur så totalt tycktes krossas av den romerska statsmakten, hur kunde en sån rörelse mer eller mindre besegra romarriket själv, så att kejsar Theodosius säger: "Det här är vår statsreligion nu"? Hur kunde den etablera sig i stort sett varje betydande romersk stad inom ungefär 100 år? Trots att den under de första decennierna och senare seklerna mötte både oorganiserat och liksom lokalt motstånd, och senare imperiesanktionerat av kejsaren själv arrangerad förföljelse överallt där den fanns. Hur kunde den kristna rörelsen överhuvudtaget uppstå? Jag menar, de första ledarna, apostlarna, lärjungarna satt instängda, inlåsta, rädda bakom låsta dörrar i ett rum på andra våningen. Rummet där de hade ätit den sista måltiden med Jesus. Tyngda av rädsla och sorg. Hur kan vi komma hit? Varför blev inte korsfästelsen slutet? Både före och efter Jesus från Nazaret fanns det andra figurer som olika grupper identifierade som judarnas messias. De avrättades och rörelserna dog ut fullständigt. Svaret på den gåtan måste vi hitta idag, på påskdagens morgon. Och som tur är så har vi bra historiskt källmaterial. Vi har bra förutsättningar för den undersökningen.
Materialet är skrivet av personer som var där. Det är skrivet kort efter de händelserna som skildras. Och det innehåller det vi helst av allt skulle vilja ha när vi ska undersöka historia. Vi vill ha ögonvittnesskildringar. Tre saker i det här avsnittet som jag läste understryker att det är just ögonvittnena som berättar för oss vad som har hänt. För det första så är det detaljrikt. Jag antar att det ni alltid velat veta om den första påskdagen är vem sprang fortast. Nej, det kanske inte är det som är allra viktigast egentligen. Men en typisk sån grej som ett ögonvittne skulle rapportera. Särskilt när det är ögonvittnet självt som var snabbast och kanske tycker att det är en passande detalj att ha med. Eller hur låg linnebindlarna? Förhållandevis mycket utrymme ägnas åt det. Och vi hade med det i flera av sångerna vi sjöng. Detaljer som någon som observerade händelserna på plats skulle notera och lämna efter sig. För det andra så innehåller de här texterna okonstruerade sammanträffanden. Johannes i sitt evangelium fokuserar helt och hållet på Maria Magdalena. På hennes färd ut i graven. På hennes möte med Jesus. En del personer har tyckt att det har varit problematiskt när man har läst i andra evangelier att det står att det var flera kvinnor som gick ut i graven för att göra färdigt gravläggningsrutinerna, ritualerna för Jesus. Men så finns den lilla detaljen när Maria kommer tillbaka till Petrus och Johannes och säger: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Johannes visste att det var mer än en kvinna. Han återger det korrekt. Ett sammanträffande som inte är konstruerat men som styrker trovärdigheten i båda källorna vi har. Eller i alla källorna vi har. Eller det här sammanträffandet, ni vet, om vem som sprang snabbast. Hur kommer det sig? Det är egentligen ganska oviktigt, men vi vet att Johannes var den yngre av de två lärjungarna. Så det verkar rimligt att han som ung var i bättre fysisk form än Petrus och kom fram först. Så det innehåller detaljer, det innehåller okonstruerade sammanträffanden. Och för det tredje så är det inte tillrättalagt. Det här är inte den sortens berättelse om den första påskdagen man skulle fabricera. Vi ser ledare som tvivlar, ledare för den kristna rörelsen, de som kommer att bli de mest respekterade rösterna och företrädarna för kristendomen, Petrus och Johannes. Som har svårt att förstå, som det tar tid för att tro på att det verkligen har hänt. Det är inte så snyggt. Det är inte något man skulle fabricera. Det är inte något man skulle berätta vidare om det inte verkligen vore sant. De första som tror budskapet, de första som går ut och gör det känt är kvinnor och inte män. Något som inte är konstigt för oss men som i deras tid skulle vara lite ofördelaktigt eftersom kvinnors vittnesmål inte räknades i domstolar och i andra officiella sammanhang. Man skulle i den här tiden aldrig hitta på att det var kvinnor som först såg och trodde att Jesus levde. Och för det tredje, Marias spontana och ganska liksom teologiskt oreflekterade bekännelse av Jesus som lärare eller mästare. Om du skrev det här 200 år senare och ville liksom bättra på den så hade du lagt in Guds son eller min Gud eller någonting sånt. Men det står lärare, mästare, för det var det spontana som kom ut. Och det var det hon rapporterade till Johannes och det är det han har skrivit ner och lämnat efter sig till oss. Det här är ögonvittnesskildringar. Detaljrika, okonstruerade och inte tillrättalagda. Alltså kan vi ta reda på vad det var som hände. Och när vi tittar på det här avsnittet som vi har läst så är det framförallt två saker vi ska titta på. Två rubriker som hjälper oss att hänga med. För det första att den tomma graven utmanar alla. Den tomma graven utmanar alla. Och för det andra, den uppståndne Jesus förändrar allt. Så först, den tomma graven utmanar alla. Vi har alla olika förväntningar med oss när vi tittar på påskens händelser. Det var på samma sätt för Maria Magdalena som var först ute i graven. Som gick ut i tidigt på morgonen innan solen hade gått upp för att göra färdigt det man inte hann på fredagskvällen. När det blev bråttom inför sabbaten och inte hann liksom göra allt man gjorde vid en judisk begravning färdigt. Johannes poängterar att det var mörkt när hon gick. Inte bara för att det var tidigt på morgonen utan för att liksom anspela på den symbolik han ofta använder i sitt evangelium med mörker och ljus. Här går någon som ännu inte har förstått, som ännu inte ser klart. ljuset har inte gått upp för henne. Och hon är så fylld av sorg. Hon har absolut inga förväntningar på att få möta en levande Jesus. Att hon in i det allra sista håller fast vid sin första instinkt. Graven måste ha blivit plundrad. De har tagit Jesus och vi vet inte var de har lagt honom. Hon möter till och med änglar och hon frågar, var är han? Hon möter Jesus själv, men utgår från att det är trädgårdsmästaren och säger, är det du som har flyttat kroppen? Var är han någonstans? Hon är så förblindad av sorg att det tar lång tid för henne att se vad som verkligen har hänt. Det här är inte någon som vid första bästa chans ropar mirakel. Våra förväntningar som vi tar med oss till graven, till påskens budskap, är kanske inte präglade av sorgen, men den är präglade av den idétradition som har fått genomslag i Europa allt sedan till exempel David Hume, den skotska upplysningsfilosofen, i vårt eget land Ingemar Hedenius och hans kritik av trovärdigheten i mirakler. Som om det skulle vara omöjligt att både tro på uppståndelsen och de vanliga naturlagarna, att döda förblir döda. Men här ser vi människor som inte ropade mirakel så fort de fick chansen. Här ser vi människor som in i det sista trodde graven måste ha blivit plundrad. Någon har stulit kroppen. Den tomma graven utmanar oss alla. Låt inte förväntningarna, låt inte förutsättningarna, de idéer som vi har med oss från kulturen, från kristendomsfientliga röster, låt inte de förväntningarna bli fördomar. Det är helt okej att ställa kritiska frågor, att vilja undersöka bevismaterialet närmare, att tvivla och tycka att det är märkligt att en död skulle kunna bli levande. Naturligtvis är det märkligt, det är omöjligt om det inte finns en Gud som har skapat världen, som är herre över både liv och död och kan gripa in och göra skillnad. Låt inte förväntningarna bli fördomar. Titta närmare. Vi har inte bara olika förväntningar, vi har också olika vägar till tro. Johannes, som verkar vara den första som förstår vad som har hänt, han behöver helt enkelt bara granska liksom, den tekniska bevisningen, som man skulle säga i ett modernt rättsfall. Han tittar in i graven, han ser hur bindlarna ligger och han drar slutsatsen, det här är inte en plundrad grav. Han har bevarat för oss den här ögonblicksbilden av hur det såg ut inne i graven, för att det var där och då liksom ljuset gick upp för honom. Han trodde. Det är en väg till tro. Det är en väg till tro också för människor idag som granskar frågan om Jesu uppståndelse, för den här historiska gåtan i slutet, ärligt talat, den kräver ett svar. Hur kunde kristendomen vinna sådant inflytande? Hur kunde den vinna så många efterföljare? Det kräver ett svar. Och många som tittar på bevismaterialet, som undersöker vad ögonvittnen har lämnat efter sig, som ställer upp alla möjliga alternativa teorier och ser dem falla en efter en när man granskar källmaterialet, inser att det rimligaste är nog trots allt att det har hänt. Men det är inte allas väg till tro. Alla är inte intresserade av bevismaterialet. Alla blir inte omedelbart övertygad av det. En del behöver, som Maria, ett personligt möte med Jesus. Hon var så förblindad av sorg och besvikelse att inte ens änglar hjälpte. Varför gråter du? Vem letar du efter? Man kan tycka att själva åsynen bara av de här två änglarna i vardera änden av den lilla stenhylla i graven som kroppen hade legat på skulle räcka. Men det behövdes att Jesus inte bara visade sig utan talade personligt. Talade in i hennes hjärta och sa hennes namn, Maria. För att låsningarna, för att bindningarna av sorgen och besvikelsen skulle släppa. Det här är också människors väg till tro idag. Vissa människors väg till tro. Man kanske har följt andra tänkta messiasfigurer. Hakat på rörelser eller trender som man tänkte, här ska lösa alla mina problem. Och så har man sett dem svika, inte leverera på de löftena de har marknadsförts med. Man har känt, det finns ingen som förstår mig, det finns ingen som kan hjälpa. Maria hade sett upp till Jesus, hade varit hans vän, hade levt nära honom, hade haft honom som gäst i sitt hem. Hon hade fäst alla sina hopp och så mycket av sin kärlek och sin tilltro till Jesus som person. Och när han dör så är hon bara fullständigt förkrossad. Det tog kanske inte så lång tid, men det krävdes ganska mycket. Det krävdes ett personligt möte med Jesus för att bryta igenom sorgen, de besvikna förväntningarna, det grusade hoppet och öppna hennes hjärta för vad som verkligen hade hänt. Och så finns det en person som kommer till tro på Jesus via, kan man säga, personliga omvägar. Det är inte förväntningar och bevismaterialet och sådana saker. Jag tänker på Petrus som kommer ut i graven. Han är inte först dit, för han är äldre, lite långsammare, tyngre i kroppen kanske. Men han går rakt in i graven, orädd som alltid. Men går därifrån och vet inte vad han ska tro. Lukas rapporterar med lite större detalj just att Petrus går därifrån och känner bara undran. Vad är det som har hänt här? Och går hem, säger ingenting, vet inte vad han ska tro. Sista gången Petrus hade någon kontakt med, någon interaktion med Jesus, var ett personligt svek från Petrus egen sida. När han 3 gånger inför andra människor svor på att han inte var en av dem där som följde Jesus. Att han inte hade haft något med honom att göra. Att han inte ens kom från samma provins när människor tyckte att han hade samma dialekt som Jesus från Nasaret. Han övergav sin mästare, sin mentor, sin bäste vän för att rädda sitt skinn. Han hade personligt bagage, ett dåligt samvete, plågade tankar och känslor. Det var inte lätt för honom att tro. Det var inte lätt för honom att tro att det verkligen hade hänt. Och det var inte lätt för honom att ta konsekvenserna av det om det verkligen var sant. Bevismaterialet, det personliga mötet, de personliga omvägarna. Någon av de här kanske är din väg till tro. Något av de här hindren kanske är de hinder som kantar din väg till tro. Det kan vara filosofiska antaganden, idéer du har med dig, förutsättningar, vetenskapligt motiverade tvivel. Undersök då bevismaterialet en vända till. Gå till botten med det. För andra är det en längtan som har hindrats av besvikelse och sorg. Är efter ouppfyllda förhoppningar och löften. Och därför tvivel på om Jesus är verklig nog för att möta just dig. Om han verkligen räcker till för det du behöver. Jag uppmanar dig att söka Jesus. Att uttrycka ditt hjärta, vad som ligger på det inför honom. Uttryck ditt hjärtas behov av honom. Och se om han inte är precis vad han har utgett sig för att vara. Och räcker för dig också. Eller så kanske du har de personliga omvägarna. Har saker på ditt samvete. Har övergett Jesus en gång tidigare i ditt liv. Lämnat honom bakom dig. Eller bara på något vagt sätt anar att om Jesus lever så har det konsekvenser. Det ställer mig inför svåra val, svåra beslut, saker jag kanske måste lägga bakom mig eller ta ställning till. Min uppmaning är, var då ärlig mot dig själv. Är det intellektuella tvivel eller sitter det någon annanstans? Vad är det som hindrar dig? Var ärlig mot dig själv. Och om du tror att det bara finns en liten chans att det här skulle kunna vara på riktigt, var ärlig också mot Jesus. Uttryck i en bön, även om det skulle vara en tveksam bön, och gå till botten med vad det var som verkligen hände. Människor har olika förväntningar, har olika vägar till tro. Men här skriver Johannes också om en väg som hjälper oss till den fulla förståelsen. För han skriver, tidigare så hade de inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Alltså, lärjungarna kom dit och kvinnorna kom dit. Och hade på något sätt, trots att Jesus hade påtalat innan, hade de inte riktigt förstått att någonting var på gång här i korsfästelsen och uppståndelsen. Uppståndelsen är inte bara en övernaturlig händelse liksom från ingenstans, utan den passar in i en stor berättelse, en berättelse om hela världen. Den passar in i ett mönster. Den passar in i historien om den Gud som skapade världen och kom för att befria den från döden och synden och djävulens våld. Så den tomma graven utmanar oss alla. Den utmanar vår förståelse, den utmanar våra förhoppningar, den utmanar vårt samvete. Men undersöker vi uppståndelsen så är den både trovärdig för vårt intellekt, den är rent av kittlande för vårt hopp. och den är befriande för vårt samvete. Den uppståndne Jesus förändrar allt. För några år sedan så släppte Apple en ny version av iPhone och marknadsförde den med slogan "This changes everything." Det här förändrar allt, om man tänker. Nej. Det här är bara en telefon. Senast i veckan såg jag en elcykel som tydligen förändrar allt. Trots att den har två hjul, trampor, ringklocka och allt andra som alla andra cyklar har haft i decennier. Den har ett batteri. Det förändrar vissa saker, men det förändrar inte allt. Så man ska vara försiktig med att slänga sig med påståendet att det här förändrar allt. Jag väntar fortfarande på den mobiltelefon eller den cykel som förändrar allt. Men att Jesus har uppstått, jag tror inte det är en överdrift att säga, det förändrar allt. Änglarna frågar Maria, vem söker du? Jesus frågar henne, vem söker du? Ja, på hennes bekännelse, när hon förstår att det är Jesus, så kanske vi anar någonting. Hon söker sin lärare, sin mästare, personen hon har liksom klängt sig fast vid och haft sådana förhoppningar på. Hennes personliga vägvisare och guide genom livet. När lärjungarna möter den uppståndne Jesus så börjar de fråga honom, är det nu du ska liksom upprätta Israel? Och med det menar de förmodligen kasta ut de romerska ockupationsmakterna och liksom göra vårt land fritt igen. En personlig Jesus, en politisk Jesus. Båda två är alldeles för små. Vem söker du? De hittade inte någon sån Jesus. Den uppståndne Jesus, den Jesus som dog men lever igen, kräver total omtolkning. Maria förlorade inte sin personliga mästare när Jesus dog på korset, utan vann en evighet tillsammans med honom. Israel förlorade inte sina hopp för sin nation när Jesus dog på korset. Det expanderade till något mycket mer än politiskt och lokalt avgränsat hopp. Till något som gäller hela världen. Inte bara i kampen mot Rom, för den är för länge sedan över. Utan kampen mot döden och ondskan, allt som bryter sönder världen. Vem söker vi? Den uppstående Jesus förändrar allt. Inte bara en liten sak här eller där. För oss själva eller för den stat som vi lever i. Den här Jesus har gått genom död till liv. Varför kan Johannes titta på de här linnebindlarna i graven och dra slutsatsen han har uppstått? Har ni funderat på det? Kanske finns det en ledtråd i om vi tittar på det enda andra tillfälle i Johannes evangelium där sådana bindlar omnämns. Och det är inte jag som är så smart att jag har hittat den här detaljen. Det har någon annan gjort åt mig. Men det finns bara ett ställe till i Johannes evangelium där bindlar omnämns. Och det är när Jesus uppväcker Lazarus från döden. Och Lazarus kommer stapplande, vacklande ut från graven. Insvept i tygstycken runt huvud och hela kroppen. Och de säger till honom, befria honom från dem. Ta bort, hjälp honom. För det ser liksom kanske nästan komiskt ut när han kommer ut. En stel mumie som kommer ut ur graven och knappt kan gå. Inte så när Jesus har uppstått. Bindlarna ligger prydligt kvar där de låg. Kroppens bindlar ligger här, huvudbindlarna ligger här ihopvikta. Johannes ser det här och säger, nej, det är inte graven som har blivit plundrad här. Det är döden själv som har blivit plundrad. Här är ingen som har haft bråttom, som har skyndat sig och stulit graven medan vakterna tittade bort. Här är någon som har vaknat upp. Tagit av sig bindlarna. Vikt ihop huvudbindlarna. Lagt dem på en plats för sig. Stenen har blivit bortrullad. Han har gått ut. Vakterna har flytt. Och han lever. Jesus har inte undkommit döden med nöd och näppe. Han har gått rakt igenom den. Brutit sönder den. Skillnaden är 100%. Lazarus var visserligen död på riktigt och kom tillbaka men dog senare igen. Han fick liksom en förlängd tidsspann på sitt jordiska liv. Jesus lever för evigt. Han har inte undkommit döden, han har brutit sig igenom den. Och det här kräver den totala omtolkningen, att korset var inte slutet för Jesus. Korset var inte världens makt över Jesus. Korset, det var Guds makt över ondskan. Det var ett triumftåg. Alltså, på påskdagen så kan man nästan le åt långfredagen, därför att det hela framstår som en enda stor gudomlig ironi. När vi trodde att Jesus förlorade, så vann han. Det var ett triumftåg, säger Paulus. På korset så avslöjade Gud alla onda makter. När Jesus hängde där naken, fastspikad vid ett kors, så är det ett triumftåg. Och de som levde i det romerska imperiet och hade sett kejsarens triumftåg måste tänka, vad skojar du eller? Så där ser inte triumftåg ut. Men här är Guds ironi. Vägen till livet är inte att undvika döden, inte att fly från den. Vägen till livet går rakt igenom döden. Det gjorde det för Jesus och den kommer att göra det för oss också. Att till och med om vi dör så ska vi leva för evigt med Jesus. Det sista jag ska lyfta fram är några av de orden Jesus säger till Maria. Han säger: jag går till min far och er far, till min Gud och er Gud. Vad är det som har hänt? Ja, de som först såg Jesus korsfästas drog slutsatsen, åtminstone de som hade en gudstro, de som var judar och kände till något av bakgrunden med vad ett kors betyder, att det är en symbol för förbannelse. De sa: Gud har straffat Jesus. Han kan inte ha varit Guds son. Men genom att uppväcka Jesus från döden så bekräftar Gud: Jesus var visst Guds son och visst var det ett straff, men inte hans eget utan vårt som han bar på korset. I uppståndelsen bekänner sig Gud till Jesus. Men i uppståndelsen så binder Gud sig också till oss. Jesus säger att Gud inte bara är hans Gud, inte bara är hans far, utan är vår Gud och vår far. Tack vare uppståndelsen så har Guds relation till Jesus blivit Guds relation till oss. Vi kan kalla honom min Gud. Vi kan kalla honom min far. Allt det som Jesus gjorde i sitt liv, all hans godhet, all hans kärlek och osjälviskhet har överförts också till mitt konto. Jag har samma rättigheter, samma privilegier som Guds egen son. Jag hör hemma hos Gud. Jag kan få tillträde till Gud. Jag kan tala till honom. Jag behöver inte vara rädd för Gud. Det är inte bara Jesus Gud och Jesus far. Den relationen har blivit vår. Det är vår Gud och vår far. Vi började den här predikan med en gåta. Hur kunde vi komma härifrån till hit? Svaret finns på påskdagens morgon. Hur kan graven vara tom? Varför kommer alla de här ryktena om att Jesus lever? Varifrån kommer förvandlingen från totalt rädda och skrämda lärjungar till människor fyllda av mod och glädje? Vad kan vara svaret? Kristus är uppstånden. Jesus är starkare än allt, till och med döden. Vi ber. Jesus, det finns så mycket i världen och i våra egna liv som orsakar rädsla för oss. Som orsakar tvivel, som håller oss fånget i destruktiva beteendemönster, tankemönster, som hindrar oss från att leva fullt ut. Och i slutet av våra liv vet vi att det kommer en död. Och tanken på döden, herre, kan hålla oss fullständigt fångna i ångest, i rädsla, i panik inför hur mycket vi måste hinna med och göra våra liv för att de ska vara meningsfulla, värdefulla. Jesus, tack för att allt det där har du gjort upp med. Döden har inte längre någon makt över dig. Har inte längre någon makt över oss. Det finns en väg genom döden till ett evigt liv. Jesus, hjälp oss tro att det är sant. Det är något som vi har lätt för att tvivla på. Det är något som vi har lätt för att glömma. Det är något som vi har lätt för att på något sätt missa i vår vardagliga upplevelse av hur det är att leva i den här världen. Jesus, hjälp oss tro att det är sant. Hjälp oss att leva som att det är sant. Hjälp oss att förstå, bli uppfyllda av den glädje som finns tack vare att du har brutit sönder dödens makt och gett oss förlåtelse, frihet och ett liv med dig som varar för alltid. I Jesu namn. Amen. Vi får nu stå upp och tillsammans bekänna den kristna tron. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Vi kommer sjunga ett antal sånger nu. Under tiden att vi sjunger dem tas kollekten upp. Ta den här tiden till att reflektera över uppståndelsen, att uttrycka din glädje över den. Vi får vara en stund i tillbedjan inför vår Herre.
Vårt dagliga bröd ge oss idag.
och förlåt oss våra skulder, så som vi har gått den oss skyldiga här. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån honom, till vilket värdet och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren.